På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Jag skulle faktiskt vilja...
Är det igång?
Ja, jag skulle vilja att du förklarar dig själv och varför vi kommer ut så sent som vi gör. Berätta för lyssnarna.
Måste jag ta upp det här och nu?
Ja, jag vill höra
för hela mig är, nej, men jag åkte ju bil till Stockholm igår. Och sen...
Dra den korta storyn, för det, folk...
Den korta storyn är att jag försåg mig.
Ja, med hur många timmar? Tre, va?
3 timmar. Och sen tog det lite tid att ta mig hit.
Jag tycker att...
Men jag körde hit i bil, vill jag poängtera, och körde jättebra.
Som någon form av skuldbevisning eller kanske ett sätt att ursäkta dig, så vill jag att du nynnar eller sjunger Viggen, som är jingen till den här podden, för oss.
Kan jag den då? Vad är det? Roland Seidemark?
Nej, det är ju bröderna Lindqvist.
Jag vet inte hur... Hej!
Jajamän, där hörde vi originalversionen Viggen, alltså den man vill höra, inte Jon Häggqvists version som jag ger betyg 2 av 35. Det är den betygsskalan jag brukar jobba, alltså det var fruktansvärt att lyssna på dig. Alltså,
ändå inte sämst.
Ja, vad tänker du sämre?
1 av 35.
Jo, men du hade någon tonhöjning där som jag tyckte var godkänd i alla fall.
Tack.
Du, vi ska inte prata din sångröst eller dina musikkvaliteter. Det är ett extra avsnitt här i podden. Vi har inte haft så många av den varan under de här månaderna som vi har spelat in Hockeypuls podcast. Det kommer att delas upp i 2 delar, det här avsnittet. Det är dels fokus på NHL-matcherna i Globen, där jag och Jon är just nu. Vi är ett stenkast ifrån där matcherna kommer att spelas, så... När podden släpps, det blir väl fredag eftermiddag kväll, då har ju kanske till och med den första av matcherna mellan Buffalo och Tampa börja spelas. Men det får ni lite överseende med. Vi kommer inte detaljprata eller studera det som händer ute på isen, utan vi kommer att ge lite intervjuer med några av svenskarna, någon nordamerikan och kanske även någon reporter som ska tycka till om de här 2 lagen. Men Jon, dina förväntningar lite kort, det kan väl ändå få höra.
Nej, det ska mest bara bli roligt att se. Det är ju inte så många gånger man ser NHL Hockey live. Jag har varit här i Globen någon gång tidigare kik, och jag har varit över ett par gånger och kollat också. Men det är ju någonting annat kanske än vad man är van vid. Framförallt är det ju några av världens bästa spelare som är där ute på isen, som man kan studera i detalj då. Och framförallt är det ju roligt för oss, mig då, som är från Örnsköldsvik och Ånge bland annat. Det är några bekanta därifrån som gör upp på isen. Det är ju 3 stycken med modokoppling framförallt. Kul, spännande.
Den andra delen som jag glömde att nämna, där känner vi oss lite mer hemma, kan jag säga, Jon. Vi tänkte köra en derby-special med tanke på att Modo Björklöven möter varandra lördag kväll. Det är ju Hockeyallsvenskans absolut hetaste möte i det här läget. Kanske den mest sprakande matchen vi haft den här säsongen i alla ligor egentligen, med tanke på vilka värden vi kommer in med i den här matchen.
Ja, det håller jag med om naturligtvis. Jag som är mitt uppe i det, kan man säga. Bevakar ju Modo på daglig basis, och vi har ju sett fram emot den här matchen länge. Vi har insett också länge att det kanske skulle bli en toppmatch och väldigt mycket folk på läktaren. Nu blir det lapp på luckan, som man säger. Och ja, det finns historik här sen Modo åkte ner i Hockeyallsvenskan, och det är väldigt kul att följa de här matchen. Det blir ju nästan alltid bra drag. Eller det blir bra drag.
Vi börjar i alla fall med NHL-matcherna, och vi ska faktiskt göra så, jag och Jon, att jag har inte ens presenterat dig för lyssnarna. Jag har bara antagit att de som lyssnar vet vem du är. Jon Häggqvist, modereporter kan man väl säga. Jag bevakar dem dagligen. Det är därför du är med här också, för att vi ska prata upp Modo Björklöven. Det är Norrlands derbyt. Men vi ska låta andra pjäser diskutera matcherna mellan Buffalo och Tampa. Och jag tänker att det är nog Sveriges trevligaste person, Niklas Jihde, ska få inleda den här podcasten med att berätta om sina förväntningar, hur vi har satt producera de här matcherna och hur man i ett historiskt perspektiv kan jämföra Buffalo och Tampa med tidigare Global Series-matcher. Och Niklas Jihde, du förbereder dig inför Global Series-matchen mellan Buffalo och Tampa. Dina förväntningar?
Du, de är väldigt höga den här gången, så säger man ju alltid. Men den här gången ljuger man väl inte. Jag tycker det känns lite som skarpt läge nu, eftersom Tampa har börjat ganska så svagt. Och så är de divisionsrivaler också, vilket betyder att Tampa måste jaga Buffalo. Så två förluster här för Tampa, så är det ju faktiskt ett väldigt prekärt läge. Så jag tycker det ska bli kul.
Men du, kan du ta oss lite bakom kulisserna en sån här sändning, eller de här två sändningarna? För som jag har förstått, det är ju ett helt gäng som producerar de här matcherna. Jag har 40 stycken, ska bara jobba med kamera och ljus och allt vad det är.
Ja, men det är galet. Ibland undrar man själv, så vad händer? Vi gör 100 matcher på en säsong och då är det ganska så lugnt på vår lilla studio på Ringvägen. Men kommer man hit så är det världens pådrag, och det är lite roligt också. Det blir lite festligt för alla faktiskt. Men det är rätt mycket, jag menar, vi har ju hållit på nu i flera veckor och faktiskt månader med att spela in material inför det här också då, för att kunna ge en unik bild då till alla tittare hur det funkar och hur Hedman tänker i powerplay, hur Olofsson och Ullmark är på isen, Jonathan Lindqvist har varit där och besökt Rasmus Dahlin och hela den här biten. Så det är en jätteproduktion då som vi ska försöka få ut så mycket som möjligt av på 2 dagar.
Om du jämför den här Global Series med tidigare som du har bevakat och producerat och varit med i, hur tycker du att de här två lagen ställer sig mot de övriga lagen?
Ja, men det var ju ganska stort senast också när vi var i Globen, tycker jag. Då var det ju Erik Karlsson, Landeskog, du vet, som skulle byggas. Landeskog, Stockholmskille, kom hem, hur mycket folk...
Väst mot öst och...
Ja, det blev lite sådär. Så att den var väl också stor på det sättet. Och Lidström, de var ju här 2009, det var ju också mäktigt. Men det som har etsat sig fast är väl lite sådana här packdrops när de ska göra innan nedsläpp, och Foppa var ju här en gång och det var sånt jäkla liv ju, och Alfredsson också. Så det är rätt mycket runt omkring som bygger den här myten om NHL som är rolig. Men den här drabbningen, den står sig väldigt högt med tanke på att det är Buffalo som känns som ett lite nya spännande lag som många är intresserade av.
Betyder det här någonting för Viasat och era NHL-sändningar på något sätt, att man försöker öka intresset? Alltså, NHL har ju som mål att de vill utöka genom hela världen i Europa och så, men för er måste det vara bra också att NHL kommer hit, att de visar upp sig för den svenska publiken, för det blir väl en förlängd arm för er också på
något sätt? Ja, absolut. Det här är de viktigaste sändningarna vi har, alltså hela vägen till Stanley Cup-finalen. Så matchar ju de här två matcherna, det är helt klart ju. Med tanke på att det är bra tider och det blir hela veckan som folk kan läsa om Victor Hedman och om Rasmus Dahlin. Det blir liksom en NHL-bass som inte finns annars i Sverige. Då går man bara upp på morgonen och kollar vem som har gjort mål eller assist på natten. Så det här är lite som julafton för oss också. Oerhört viktigt. Vi måste vara bra nu, vi också.
Vad är du mest spänd på att få se här då?
Ja, men det är väl, alltså Victor Hedman är ju majestätisk. Nu har man ju sett honom i landslag sånt också, men här nu när han är i sitt Tampa, han är ju faktiskt inne på sin 11:e säsong där. Det är ju, jag menar, han är ju en ikon. Det ska bli kul att se hur han leder det laget, tycker jag. Och sen är det ju såklart Rasmus Dahlin, den skridskoåkningen han har. Där kan man ju bara sitta och titta på skridskorna utan pucken killen, utan det är bara roligt att kolla när han åker.
Ganska mäktigt att de ställs mot varandra också. Dahlin som hade Hedman som sin idol, träffade honom första gången när de var 12, och nu möts de här. Nu möts de i vissa ligan förra säsongen också, men att det blir de två head to head på något sätt.
Ja, precis. Så just med Victor då, när han har haft den här skadan också, man har ju märkt hur mycket det här betyder. Jag menar, han skulle ju, känns som han nästan skulle kunna offra en halv säsong bara för att spela de här matcherna nu. Det är ju som Stanley Cup-finaler för honom. Det är ju läckert, tycker jag. Sen Rasmus Dahlin, jag tittade på honom på träningen nu. Varenda övning, fort han fick pucken, bara, det är så kul att spela ishockey. Det var som när han själv var på gatan och spelade landhockey förr i tiden. Så att han brinner ju för det här. Så det, den spelglädjen, den smittar ju av sig på alla som jobbar med det här.
Vad tror du om de här två lagens säsonger då? Om vi ska dra lite större bilden och kolla längre fram i den här spåkulan. Vad tror du om Buffalo och vad tror du om Tampa?
Ja, men om jag börjar med Tampa så är jag nog lite orolig. För de som håller på Tampa, de säger ju att ja, men vi tog så många poäng i grundserien i fjol och sen så lyckas vi inte i slutspelet. Nu ska vi göra tvärtom. Men det här är ju världens bästa hockeyliga. Det gäller ju att komma till slutspel också. Och börjar man så
här, du är lite orolig där.
Ja, men börjar man så här svagt som de har gjort nu. Och så kanske de åker på 2 däng här mot Buffalo. Då skiljer det ju, vad är det, 6? Då är det alltså 8-10 poäng bara mellan de två lagen i samma division. Och du åker ju inte hämta några poäng någonstans i den här ligan enkelt. Så lite orolig för Tampa. Men jag tror att Buffalo är på väg mot en jättesäsong. Det känns som att okej, de lärde sig i fjol att det gick bra vid början. Och sen tappar de lite. Men nu har de här ungdomarna bestämt sig för att ja, men, fasen, vi vill lira slutspel. Vi vill inte åka på hockey-VM eller någonting. Utan vi vill köra slutspel, så att de blir livsfarliga.
Så det här kanske blir säsongen när de får spela efter grundserien på väldigt, väldigt länge.
Ja, vad har de missat? 8 raka tror jag det är, så det är väl dags för Buffalo. De verkar ha en väldigt sympatisk coach som verkar duktig också, det är Ralf Kryger. Så med Rasmus Dahlin och sen de här unga snidarna i Middlestad och Eichel och company. Så
Golofsson och...
Ja, Golofsson, det gillar man ju. Ja, men det är ju lite också, han är 24 år och han känns ju som att han kanske är ungefär som Rasmus Dahlin också inne, men han har ju erfarenhet. Herregud, han bombade ju in mål i AHL i fjol också, så att de har ju de här trumfkorten på hand.
Grymt, stort tack Niklas och lycka till med sändningarna.
Tack så jättemycket, lycka till med ditt också.
Ja, där har vi honom, Niklas Gide. Jag beskriver honom som en av Sveriges trevligaste personer. En oerhört gemytlig människa. Det är ju däremot inte Jonathan Lindqvist. Avskyvärd.
Han är fin.
Eller hur?
Ja, han är fin. Avskyvärd. Han låter jag sitta på hans hotellrum just nu, exempelvis.
Ja, det är sant.
Medan han är och gymmar.
Nu blir lite bakom kulisserna här i podden. Att var vi sitter och spelar in
det här. Det är ju lite omgivning och... nära på känslan.
Kanske ger något mer värde. Vi ska i alla fall lyssna till vad Jonta Lindqvist, som är NHL-kåre för Viasat, och säger om de här matcherna. Det som är intressant här är ju att Gide hade en bild av hur Buffalo och Tampa kommer se ut resten av säsongen. Jonta, han tror det helt motsatt faktiskt. Ja, Jonathan Lindqvist, NHL-guru. Hur känner du inför de här två matcherna i Globen mellan Buffalo och Tampa?
Nej, men riktigt kul att vi får två matcher som gäller otroligt mycket. Buffalo har ju börjat bra och Tampa har inte alls börjat så bra. Det är två lag i samma division som slåss om slutspel, och Tampa har mycket att bevisa och Buffalo har mycket att bevisa också att de kan hålla i där. Så det gäller mycket, det är inte bara ett jippo där.
Hur skulle du förklara Buffalos starka höst då? Är det Ralf Kryger helt och hållet eller finns det andra parametrar i det här?
Nej, men de har ju mycket råtalang här. Jack Eichel är en fantastisk spelare, en topp 10 forward i ligan som kan göra skillnad. De har fått bra målvaktsspel. Carter Hutton och Linus Ullmark. Och sen har de förstärkt backsidan mycket på senaste tid. Värvat Colin Miller, Henrik Harju och även Brandon Montour i våras. Så backsidan har blivit mycket bredare än förut.
Då har du inte ens nämnt Rasmus Dahlin.
Ja, han var ju där förut. Men han är också duktig på ishockey.
Tror du att han kan vara en Norris-vinnare den här säsongen?
Inte den här säsongen. Jag sa att han kan vara topp 20 i den här ligan. Den här säsongen. I den här ligan.
Men inte den här säsongen.
Oh, nu är det jubel borta. Nu går Victor av. Du får live-känsla på den här inspelningen. Så hör du vilket jubel han får. Oj.
8 barn. Uppskattar det som runt honom.
Ja, oh, nej, det är fler.
Hur ser du på hans säsong då? Om vi tar Victor Hedman och pratar Norris diskussioner. Att Dahlin... inte är en kandidat den här säsongen. Hur ser du på Hedmans chanser?
Ja, han har betydligt större chanser. Jag tror inte att han kommer att vinna i år. Det tror jag att Roman Josi nog kommer att göra. Inför säsongen så har Roman Josi eller Seth Jones i Columbus. Två bra backar. Det som talar emot Victor lite grann är att Tampa är ganska... de fördelar backtiden för, eller istiden för backar ganska broderligt. Så att han kommit upp i några enorma mängder istid. Han låg under 23 minuter i fjol. Jag tror inte han kommer upp över 23 den här säsongen heller. Det är ganska lite om man ska vinna Norris.
Om vi tar de här två matcherna mellan Buffalo och Tampa, hur tycker du de står sig jämfört med andra Global Series-matcher som har varit i Stockholm?
Ja, alltså det här Tampa-lagbygget är ju ett av de bästa i modern tid. Så att det är ju en fantastisk underhållning på det sättet. Det är ju det ena, och det andra är ju då att Buffalo är ett otroligt spännande svensk lag. Med en, liksom en fjärdedel svenskar i princip. Och bara en av dem är en av dem, kommer att vara en av de bästa svenskarna de kommande 10 åren. Så att, jättekul.
Hur ser du på Buffalo svenskar? Vi pratade kort om Dahlin, men de är övriga. Är det någon du vill pinpointa och diskutera lite mer?
Nej, men allihop.
Diplomatiskt svar.
Nej, okej. Okay. Men om vi tar Johan Larsson då. Doldis, som har ju varit i Buffalo längre än någon annan spelare i lagbygget just nu. Och inte fått uppleva ett slutspel än. Otroligt tufft såklart. Ni var redan framgång för laget. Och han har spelat en riktig grisroll, om man får säga så. Johan har gjort en jättebra säsong i kedjan med Kalle Okposo och Semgus Girgensons. En av ligans kanske bästa fjärdekedjor så här långt. Så att, all heder åt Johan Larsson faktiskt.
Och Victor Olofsson, målens rookie. Det har varit otroligt många rubriker om honom den här hösten. Hur ser du egentligen på honom som spelar? Många menar att han bara är ett PP-vapen, men kan han även bidra 5-5 som du ser den?
Ja, absolut. Jag menar, skjuta kan man göra 5-5 också. Frågan med honom är ju såklart hur mycket han kan bidra när han inte gör mål. Och det tror jag att han kan. Det är någonting han har jobbat på. Han spelar mycket boxplay och sådär i AHL i fjol och försökte bli mer mångsidig. Så att det är det som är stora utmaningen för honom. Målskytte går upp och ner. Det ska man aldrig överreagera på. Det är liksom lite slumpartat.
Okej, sista frågan. Hur ser du på Buffalo och Tampas resterande säsonger? Tampa som många tror kan vara med i Stanley Cup-racet. Buffalo som många inte tror kommer att ta sig till slutspel inför den här säsongen. Vad känner du?
Tampa är absolut ett finallag. Jag tror att Buffalo inte kommer att greja slutspel trots den fina starten. Men det vore kul. Mycket för att de spelar en så otroligt tuff division med Tampa, med Toronto och Boston som är ligans bästa lag så här långt. Så Bruins är. Montreal är... ett underskattat lagbygge. Florida har jättebra spetskompetens och de här är i samma division alltså, så därför kan det bli tufft för Buffalo.
Tack Jonta!
Varsågod Adam!
Ja, det var några puckar som sköts mot det där plexiglaset som jag och Jonta stod vid efter Tampa-träningen torsdag eftermiddag. Nu ska vi inte lyssna till de medieprofiler som man ändå får benämna Gide och Lindqvist, som jag tror aldrig har sett Lindqvist om Jonta. En lönta om något. I alla fall, nu är det Johan Larsson. Vi ska lyssna till Brynäs tidigare SM-guldhjälte, kapten för juniorkronorna som vann guld 2012. Och han har ju varit i Buffalo länge nu. Har ett ettårskontrakt som går ut nu våren 2020. Vi pratade lite om det och möjligheten att återvända till Brynäs. Och vi tog även upp det, jag vet inte om du minns det Johan, men Magnus Wahlman på Sveriges Radio skrev ju under hockey-VM i våras att Johan Larsson klar för Brynäs enligt trovärdiga källor.
Vet jag du minns
hur...
det.
Ja, du minns det. Mm. Vet det, du hur Larsson det... svarade när jag tog upp det?
Nej, men det ska bli intressant att höra.
Han skrattade faktiskt. Okay. Men först och främst, hur mår man just nu på plats i Globen?
Ja, man mår bra. Det är kul att vara här. Det är kul att få liksom visa upp NHL och hur vi har det och hur vi tränar och sådär. Så hittills har varit bra.
Vad har du visat upp av Sverige så långt då?
Sverige är så mycket mer än Stockholm också. Men ja, man har visat upp stan lite och ja, alla svensk mat och sånt där. Och lite ja, svenska grejer som... Annars har jag mer varit att de bara får gå runt och se hur det är liksom. Fin stad och finns så mycket att göra. Så.
Hur skulle du beskriva hela den här upplevelsen att komma hit och möta Tampa under 2 dagar? Mycket publik hemma i Sverige och just i Globen?
Ja, men det blir, ja, när vi äldrar igång blir det kul. Nu har vi varit här några dagar och ja, fått visa upp och se ja, hur Sverige är och hur Stockholm är. Och få visa upp NHL här är grymt kul och kul att de gör det och att man får vara med om det är grymt bra.
Stark höst från din sida och laget också. Tycker du att säsongen har varit i stort?
Ja, jag tycker det har varit bra. Vi började bra och starkt. Vi har haft lite strul på slutet här. Men annars överlag tycker jag vi har spelat ganska jämnt och varit med i varje match. Så att, det har varit en bra första 15.
Vad tycker du skiljer från tidigare år då?
Oj, det är svårt att säga. Alltså, men jag menar, jag tror vi fick ta mycket lärdom av förra året. Den resan vi gjorde där efter julen, ja, det gick dåligt och gick tungt. Jag tror vi har väl kvar den smaken lite och revanschugna på det. Och jag tror vi lärde oss mycket av det och som vi kan ta med oss in i den här säsongen.
Vilken impact tycker du Ralph Krueger har haft och hur skulle du beskriva honom som coach som inte känner honom?
Jag tycker han har haft ganska bra. Jag menar, vi har ju vinnare så då blir det löser lite. Men jag tycker han har haft positivt. Han har varit väldigt lugn och haft en bra positiv attityd hela tiden och jag tycker ändå att när han väl pratar så lyssnar alla och det tycker jag har varit viktigt för oss. Vi är ganska ungt lag och det han säger liksom är bra grejer också, så hittills har varit bra.
Som sagt, jag jobbar för Hockeypuls och Gävle Dagblad och då måste man ju prata Brynäs såklart. Ja. I våras så ryktades ju i svensk press att du var klar för Brynäs. Ja. Vad har du att säga om det idag?
Det var bara mer roligt liksom, konstigt, för det fanns liksom ingen sanning i det alls.
Du hade inte haft kontakt med Brynäs överhuvudtaget?
Nej, jag hade ingen kontakt alls.
Hur ser du på framtiden? Du har ju ett kontrakt över den här säsongen. Hur mycket tänker man liksom att men, våren 2020 då slutar mitt kontrakt med Buffalo?
Jag har väl inte tänkt så mycket på det. Jag vet ju att jag har varit i den här sitsen förut. Jag skrev 1-årskontrakt och det gäller inte att liksom tänka för långt fram. För min del är att försöka spela så bra som möjligt och så jämnt som möjligt. Och sen får vi se efter säsongen. Liksom. Och förhoppningsvis blir det en lång säsong som man kan se fram emot.
Jag pratade med Micke Sundlöf för några veckor sedan. Han sa att han har kontakt med några av er gamla brynäsare. Har han pratat med dig någonting?
Ja, jag får lite sms ibland och sådär. Så det är såklart man håller kontakten.
Och så ställer en frågan också. Är du öppen för att återvända någon gång?
Ja, men det är klart. Jag menar, det finns väl alltid någonstans att man vill åka hem och spela och visa upp sig. Så klart det finns.
Ser du någon framtidshorisont över det då?
Nej, det gör jag väl egentligen inte. Det just nu är jag väl försöka vara kvar så mycket jag kan i NHL och så länge som jag kan.
Sista frågan från min del i alla fall, men Brynäs, hur tycker du, alltså, vad betyder de för dig och din karriär? Du har ju som guld med dem också.
Det betyder mycket. Jag menar, jag flyttade dit och när jag var 14 år. Jag spelade hockeygym och allting och hade väl egentligen fantastiska år där. Vi vann mycket även i juniorerna och lyckades få vinna med Brynäs i elitserien med. Så att, visst, det har betytt mycket för mig och min karriär och byggde upp en egentligen stort sett mycket av min karriär där.
Stort tack.
Tackar.
Ja, nej men Larsson där i podcasten, och man måste ju säga det att han har ju haft en bra säsong. Jonta var inne på det att deras fjärde line Buffalo, det har väl varit kanske seriens bästa så här långt under hösten. Och jag vet att du i din omgivning har ju några Buffalo-supportrar som är kompisar till dig.
Ja, det finns kanske inte så många Buffalo-supportrar i Sverige, men jag känner många av dem. Jag
känner faktiskt... dem ända.
Ja, precis. Nej, jag åkte faktiskt bil med Mikael Hybenet heter han, och han driver Sabres-podden med bland annat vår tidigare kollega Alexander Nilsson som är på Hockey News nu. Vi kom in på Johan Larsson. Han lyfte verkligen fram, ja, precis som Lindqvist har gjort också, den kedjan med Semgus Girgensons och Kyle Okposo också. Som en riktig maskin har varit här inledningsvis. De kanske inte gör flest poäng. De är inte de flashigaste spelarna i ligan, det får man väl krasst säga. Men de lämnar ofta över i anfallszonen och liksom gör ett stort jobb hela tiden. Kul att en sån typ av kedja också kan förhållas fram.
Men man måste ju säga att den som har fått rubrikerna i Buffalo den här säsongen, det är ju Victor Olofsson. Golovsson slog ju rekord med att göra sina första mål i NHL. Det var 7 raka i powerplay. Det har ingen spelare gjort tidigare, och han blev månads rookie och har ju prisats och haft en fantastisk inledning på den här säsongen. Och jag tänker att vi ska bunta ihop de kommande intervjuerna här. Vi ska lyssna till Victor Olofsson och även Linus Ullmark.
Det känns jättebra. Jag har sett fram emot det här under hela hösten. Så jag hoppas verkligen att vi kan bjuda upp till dans och visa vår bästa sida.
Vad har du hunnit med den här veckan då?
Jag hunnit med allt som jag skulle vilja göra. Jag äter god mat, sett de saker jag skulle vilja sett, lite shopping, såna här saker. Och framförallt fikat.
Framförallt fika?
Ja, jamen.
Vad är det för favoritbakelse som du brukar imundiga då?
Prinsesstårta, framförallt. Och någon kanelbulle har det ju såklart blivit. Det är ju ändå.
Betyg på prinsesstårtan 1-10.
Betyg på prinsesset? Ja, jo. Ja, det är ju inte som Café UH hemma i stan eller som Lundbergs. Men nu har det blivit en 7, måste jag tycka.
Nu när du går till Övik här så kan vi prata om att det är 3 representanter från Övik och Ångermanland. Hur speciellt känns det att du, Victor Olofsson och Victor Hedman ska spela de här 2 matcherna?
Ja, man kunde egentligen tro det, att vi 3 skulle få spela samma match mot varandra från samma stad egentligen. Så det är en väldigt stor grej på det sättet också. Och det bevisar ju bara egentligen vilket bra jobb som Modo har gjort genom åren och sådär. Och vi alla har gått hockeygym där bland annat och fått vår första del av vår utbildning. Och sen är det ju framförallt väldigt roligt att få dela det här med de 2.
Så det var skills competition där ute. Du räddade Hedmans straff, eller sköt han över? Eller
jag tror han missade alla 3 utanför, så jag behövde inte ens röra mig.
Men vad kommer krävas under de här 2 matcherna mot Tampa för att ni ska vinna?
Framförallt att vi sköter vårt jobb först. Vi fokuserar på oss. Vi vet att vi är ett bra hockeylag, vi vet att de är ett bra hockeylag. Men det förändrar inte våran sits överhuvudtaget, utan vi ska gå ut och göra vårt arbete.
Konkurrenssituationen med Carter Hutton, hur ser du på den?
Det är väldigt bra. Vi är bra polare och sådär, både på isen och på sidan av isen. Så det funkar jättebra. Och vi stöter varandra i vått och torrt.
Ralf Kruger, vad har han betytt för er? Influensen för Europa, Sveriges förbundskapten och även varit i Southampton i Premier League. Vad tycker du att han har infört i Buffalo?
En väldigt duktig på att kommunicera. Hjälper oss på det sättet, liksom, hur man kommunicerar från spelare till ledare och ledare till spelare. Och väldigt liksom, allmänt glad snubbe helt enkelt. Det är mycket genuina kommentarer och såna här grejer. Och det blir ingen fasad eller något sånt där, utan det blir väldigt jordnära och väldigt nära oss. Och det skapar väldigt starka band mellan spelarna och ledarna.
Följer du Modo?
Jajamän.
På vilket sätt då?
9 raka segrar.
Men hur följer de då från andra sidan?
Ja, men vi tittar på dem. Absolut, jag har gjort i ordning alltihopa. Så vi kollar på dem så ofta det går. Det är inte alltid de går heller. Men vi försöker få... Jag vet att frun tittar på varenda match åtminstone när jag har den på. Medan hon leker med en lille man hemma. Och ibland kommer jag hem lite senare så jag får helt enkelt se andra eller tredje perioden.
Har du någon kontakt med några i dagens lag?
Nej, för jag fokuserar egentligen bara på mitt. Jag har för mycket saker att göra. Jag har en Jag har en fru, jag har barn och jag har hockeyn och två hundar och allt det här biten. Så jag sköter de där sakerna på sidan av där borta helt enkelt.
Men det är ju ett rätt läckert möte nu på lördag. Modo-Björklöven. Vad tror du om det, den matchen?
10 raka segrar.
Grymt. Tack.
Mm. Tack.
Jag förstår att det är mycket media där borta också. Mm. Men det mediatryck du upplever nu, är det största
att vara med? Ja, men det är nog ett steg till mot för bara vara där borta nu. Men det tycker samtidigt att det är kul också att få lite uppmärksamhet när man kommer hem. Det är alltid roligt. Så att, det är ingenting som har varit jobbigt. Också.
Hur länge har du längtat efter de här matcherna?
Länge. Jag har ju vetat ett tag att Buffalo ska åka. Sen har inte jag tänkt inför säsongen. Visste inte om jag skulle med eller inte. Så första målet var väl egentligen att ta plats i laget. Och sen efter jag gjorde det så kunde jag väl börja blicka lite mer framåt den här resan. Och planera lite. Få hit alla familjemänner.
Men din säsong då, slog rekord för antal mål i powerplay i rad i den första NHL, månadens rookie. Känns det surrealistiskt allt du upplever just nu?
Jag vet inte egentligen, det känns som det har gått ganska... Man är som inne i det hela tiden, så det är svårt att se liksom helhetsbilden tror jag. Men det är givetvis en ära att få den utmärkelsen. Sen så som jag sa, som man är inne i det hela tiden, så det är svårt att liksom kliva ur och titta helhetsbilden, utan det känns som att man hela tiden bara fokuserar på nästa match egentligen. Så att men det har gått bra hittills, så jag får väl fortsätta bygga på det.
Kan du ta en stund och insupa atmosfären och ta in allting som händer runt omkring dig?
Ja, jag ska försöka att njuta här ikväll och imorgon så gott jag kan. Sen så är jag allt fokus på att spela bra hockey. Men förmodligen så kommer man kanske inte få uppleva det här igen, så att jag ska försöka njuta så gott jag kan.
Victor Hedman på andra sidan, Linus Ullmark, sen är det ju andra svenskar också, men det är ju speciellt att det är tre från Övik och tre från Ångermanland som är i de här matcherna. Det har aldrig hänt tidigare. Vad tycker du om det?
Nej, men det är helt fantastiskt. Kul att få möta Hedman också. Jag tränar ihop i sommar och lärt känna han rätt bra nu, så att det ska bli riktigt kul att möta han. Och Ullmark är ju lika kul att ha med här, så att det är klart en speciell känsla att få tre från Övriksområdet, så att det ska bli kul.
Hur många har du här på plats då på läktarna? Hur många biljetter har du gett till familj och vänner?
Jag har uppemot en 20 cirkus där någonstans. Så att får hoppas att jag fått hit de flesta, så att ingen som blir utlämnad.
Jag måste ju fråga om Oda också. Följer du dem och i så fall hur?
Jag följer dem. Det är lite svårt att hinna se matcherna. Jag hinner knappt hem från träning innan de matcherna börjar. De börjar runt 1 på dagen, så att jag följer dem i tabellen och egentligen varje match. Jag försöker titta på Twitter och Instagram och vad det kan vara. Så jag hänger med, har koll. Så att, hoppas att det går för det blir 10:e raka nu va?
Ja, mot Björklöven tänker du?
Ja. Så vi får, det är imorgon va?
Ja.
Så vi bara håller tummarna. Det ser ju riktigt bra ut just nu.
Har du kontakt med någon i klubben?
Nej, jag har faktiskt inte skrivit så mycket med dem. Det är väl lite, jag kan skriva lite med Carlqvist någon gång ibland så där, men det var bara ett tag sedan nu. Men jag håller koll på dem i alla fall. Det är ännu roligare när man får med och träna, som jag fick i somras också. Så lär man känna gruppen lite, och då blir det ännu roligare att följa dem också.
Jag vet inte om du har sett det, men det har ju uppstått en diskussion på sociala medier bland Frölunda modersupportrar, där Frölunda vill claima det du har gjort i NHL är att det var tack vare dina år i Frölunda, medan Modosporten hävdar ju såklart att det är för att du kommer från Övik och fostrar där. Har du sett det?
Nej, det var faktiskt något. Det var första gången jag hörde det. Men självklart så är jag modigit i grunden, men det är där mitt hjärta ligger. Sen så är jag jättetacksam för det jag lärde mig och utvecklades i Frölunda. Så jag menar, kan jag inte säga att det är bara en förtjänst liksom. Så jag givetvis är fostrad och alltid mod, och det är där jag har lärt mig spela hockey från första början. Så att, sen så tycker jag väl att jag tog några några kliv i Frölunda, så det är jag tacksam för.
Grymt, tack.
Tack så mycket.
Ja, det blir ett långt svep med både Victor Olofsson och Linus Ullmark som tillhör Buffalo Sabres, som har varit bättre än man kanske trodde inför den här säsongen. Och de placerade sig ovanför Tampa också, som haft det rätt tufft under den här hösten. Men den här hypen kring de här matcherna, måste man ju säga, är att dels mediamässigt, det är ju personer från Finland, såklart Nordamerika, Ryssland, våra grannländer runt om i Sverige. Och sen är det ju väldigt många svenska journalister akkrediterade också. Under de här träningarna så har det varit svårt att få prata med spelarna tur man hand. Det har ju varit presskonferenser och många av de här stora, Victor Hedman, Rasmus Dahlin, de har ju suttit på podiet. Man har ju inte kunnat få prata med dem
tät och tät.
Precis. Det kommer jag vi däremot göra senare den här helgen, så vi kan ju säga att på våra sajter kommer det finnas läsningar med Victor Hedman och Steven Stamkos också. Men vi har ett litet kort inspel här från Hedman om hur det känns att få spela de här matcherna med tre personer, eller två andra personer som också är från hans hemtrakter, och att det är väldigt speciellt. Så jag ska tänka vi ska ta och lyssna först på den intervjun. Och sen ska vi även få höra Diana Nearhouse, som jobbar för Tampa Bay Times, lokaltidningen där borta. Hon bevakar ju Tampa och Victor dagligen och är med på alla bortamatcher. Hon har järnkoll på Lightnings. Jag tog ett längre snack med henne faktiskt, och där hon fick berätta vad hon tror. Om Victor kommer att avsluta i Tampa, eller om han flyttar hem och kör en säsong med Modo. Vad tror hon svarar då?
Nu har jag ingen aning vad ni pratar om, vad hon har för ingångar så, men jag tänker mig att hon har hört på Victor att han tycker att Modo är så viktigt för honom att han kommer att flytta hemma. Jag tror att det har spilt över där borta också.
Det kommer att vara kul. Som sagt, två killar från Lövvik som är här, och jag menar, det är ganska coolt att tre killar från Lövvik är representerade på de här två matcherna. Så att, sen har du Rasmus, Mackan, Johan som jag spelar Modok med i landslag. Och, det är alltid lite prestige för den här svenskan, så är det bara. Så vi hjälper att komma hem hit. Och, ja, jag är själv och de är fem, så att, jag ska se till att vi drar det här strået.
Okay, so first of all, what do you say about the games this Friday and Saturday? Your expectations of Tampa and Buffalo?
Well, it'll be interesting since Buffalo is off to such a hot start and the Lightning has not started the way they wanted. But I think this could definitely be a spark. My prediction is that they split games. We'll see how that works out. But, you know, there's nothing more exciting for Victor Hedman than the idea that he's playing in Sweden. Well, one thing would be better, and that would be playing in Novik.
Exactly.
But I think this will be a couple of really good games to see a hot team and a team with a lot of talent that hasn't been playing as well in a divisional game. This is a big one for them in their standings on both sides. So there should be a couple of really good games.
What do you think is the biggest difference between this season and last season where they dominated the league?
They're trying to change some things. And so that's where it's taking some time to put out in place. Because they dominated the league and then they did not. So to avoid the epic collapse side of that, they're giving up the regular season domination. So what we've seen is them putting some pieces together a little differently and it taking some time to come together. We're only 13 games into the season, so they have some time to do that. Now, if it goes for a lot longer, you get worried. But right now, I'm looking at the individual pieces they have and seeing that it looks like it should come together the way they're talking about. Just, they need to do it.
But as it stands right now, are you worried about the team?
No, I'm not. We need to get a little bit further before I get worried. I see issues, for sure. But I also think they have a group that can write those issues. I don't think they're going to play the way they're playing now through the whole season.
You said issues. Can you give some examples?
They've been taking a lot of penalties is the biggest, most obvious one. That's been a major issue for them, especially because their penalty kill has not been doing well. So when you take lots of penalties and you're not killing them, bad combo. But also, they've just been very inconsistent. They're trying to, as Stamkos put it, they can't show up and just be freewheeling and expect to win games. So they're trying.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja.
Hallå?
pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Trying to take a different approach this year. Less just throw offense at your face and more complete game.
We have to talk about the big Swede from Ovik, Victor Hedman. Can you describe his status in the team and the community around Tampa?
He's absolutely beloved in Tampa. He's one of the most popular players. They obviously, the Lightning, have a few stars. But he's on the list of the big four, let's call them, being Andrei Vasilevsky, Nikita Kucherov, Steven Stamkos, and Victor Hedman. And that is not in order of any significance, just the order I listed them. Tampa loves him. He spent his entire North American career with one team. He's very proud of that. Tampa's very proud of that. It's a pretty mutual love affair there. They really appreciate what he brings. You saw last year in the playoffs when he wasn't at his best with the injury, how much he brings this team, and he's a very important piece of this team and a part of the community.
Is it like a no-brainer that he will have his jersey retired at Tampa?
It's an interesting question, just because they do have those four really great players right now, and then more coming up, especially like Braden Point. So it depends what attitude they take on jersey retirements. I could totally see a case for it, no question. What they do with having so many at once was kind of the only, we don't know. They haven't had an opportunity to go, take a stance, I guess, on that. But
He has a couple of years left on his career, so.
Exactly, but he'll definitely go down as one of the team's best defensemen for years to come.
What do you say about this opportunity to win the Norris Trophy for the second time this season?
Well, we'll have to see how it goes. That trophy is named for the best defenseman, but really goes to an offensive defenseman, which obviously he is. But his numbers aren't quite as big now that he's playing with Ryan McDonagh, which is a good thing for the team and a good thing for Hedman, because it means there's less pressure on him specifically. But it does mean his numbers aren't quite as high. That being said, he obviously has the skill and could easily pull out another, I mean, easily isn't quite the right word, but he's got the skill to pull out another Norris season for sure.
How is it to cover Victor Hedman, and how has he developed through the years in Tampa?
He's amazing to cover. I guess, you know, the stereotype is that all Swedes are nice, but I think Victor Hedman's got to be one of the nicest. As far as just interacting with him, rarely is he going to turn down an interview. He, you know, prepping for coming here, I asked him so many silly little questions about Sweden, and he answered every one of them very easily. So from a covering standpoint, he's great. The community loves him because he gets so involved. He's clearly one of the leaders on this team. He's not a big, you know, stand up and make a speech in the room kind of guy, but he is a major leadership role that the players respect and that the whole community really sees as a part of him. I wouldn't say he puts Tampa quite on the level that he puts Ovek, but it's a clear close number two.
Before coming here and talking to Victor about Sweden, did he mention Ovik in any way?
A lot. He's very proud of being from Ovik. He was always clear with us that he's not from Stockholm. Stockholm is not home. It's a great city, but it's not home. It was great to bring his team to Sweden, but the significance of this game being in Stockholm as a city was not as important to him. Every time we asked him about Stockholm, he pointed out that this wasn't his home. His home is further north. Before, when we weren't even talking about Sweden, he played his 700th game a couple weeks ago, and he said he was extremely proud that he's only ever played for two teams, and that those two teams hold extreme significance for him. So it's something that he definitely hasn't let go of any of Ovik.
Last question here. Do you think that he will retire at Tampa, or do you think that he will move home and play some games for Modo?
I don't know. It really... It's a kind of hard thing to predict, but I, assuming he continues on the trajectory he's on, I could see him retiring with Tampa, just because I could see him staying there until he can't play anymore. But I got to imagine if his time is up in Tampa and in the NHL, and he still feels he has time to play, I got to imagine he would return to moto, but I think it's kind of depends what it looks like at that point of if he feels he has more games in him or not.
Great, thank you.
No problem.
Bumpern har rullat och vi gör så att vi lägger NHL-matchen åt sidan. Och sen så riktar vi strålkastljuset mot Hockeyallsvenskan. Man får säga att det är skilda världar, Jon.
Ja, verkligen. Det är skilda världar. Eller hur menar du? Det är hockey och det är publikfesten.
Ja, men jag tänker nivåmässigt så måste
ja, ja, det är ju världens bästa. Några av dem i alla fall mot Hockeyallsvenskans bästa. Men det, jag tror att partymässigt så kanske det är lite mer drag upp i Örnsköldsvik faktiskt här under lördagen. Jag hoppas hinna hem till den matchen också. Jag tänkte ju, jag ser ju inte matchen på lördagen då. Utan jag tänkte Simon och Björklöven istället.
Ja, fullsatt har det varit i nästan en hel vecka. Och i inledningen av podden så sa jag att det är kanske Hockey-Sveriges hetaste möte den här säsongen. Med tanke på att vi väger in rivaliteten med de här två som har bara blivit mer intensifierat under de här säsongerna som Modo har varit i Hockeyallsvenskan. Om vi lägger till tabeller, positionerna och formen hos de båda, så känns det här ju som en match som kittlar mycket, mycket extra.
Ja, verkligen. Man märker på spelarna också att det här är någonting utöver det vanliga. Nu har de dessutom haft typ en veckas uppehåll också inför matchen, som de verkligen hunnit dels ladda batterierna fysiskt och även kanske ladda upp mentalt också. Så jag tror att det kommer att vara två totalt fullständigt påställda lag som möts i Fjällräven Center.
Får ta dem formstarkt. 9 raka segrar för Modo.
Ja.
Det var ett tag sedan de hade den formen.
Nu har jag ju skrivit om det här för inte länge sedan. Men så jag borde kunna ta det i bakhuvudet. Kan jag inte just nu, men det var länge sedan de hade 9 raka segrar i alla fall. Och med några smärre undantag så har det ju varit stabila och rätt färdiga segrar hela vägen också. Det känns som att hitta en stabilitet och en trygghet som kan bära ganska långt. Men nu är vi ganska tid på säsongen också. Men det känns som ett helt annat lag om man jämför med ett år sedan.
Ja, och om man lägger in alla säsonger i beräkning, vi ska ta Modo här först i derby-specialen, så satt jag och funderade på det när de mötte Södertälje, en match som jag bevakade. Och då kände jag att det största skillnaden med det här Modo-gänget jämfört med de tidigare som har varit i Hockeyallsvenskan, det är att det finns en mental aspekt i det här som vi kanske inte har diskuterat tidigare. Och det är ju att förut när Modo har mött bottengäng eller lag som de förväntas slå, så har de sällan klarat av att hantera den pressen och det favoritskapet som det har inneburit. Men den här säsongen tycker jag att de känns mer förberedda på att de är laget att slå, med tanke på att alla inför säsongen trodde att de skulle placera sig högst upp och slåss om en SHL-biljett. Och det tycker jag är ganska intressant, hur Björn Hellqvist och ledarstaben, för jag är ganska övertygad om att de har jobbat väldigt mycket med det. Att ni förväntas vara favoriter, gå ut och agera som det. Och de har ju städat undan sämre motstånd under de här matcherna när de har vunnit så mycket också. Sen hade de ju borta förluster mot, ja men, lag som Timrå och Björklund efteråt som tippas ligga högt upp. Och det är en helt annan sak, att det måste de ju också lära sig, att de måste kunna ta poäng mot dem, den typen av lag. Men jag tycker att Modo är ett mentalt starkare lag än vad de någonsin har varit i Hockeyallsvenskan sedan de åkte ur 2016.
Ja, jag kan väl egentligen bara instämma där. De tog sig ur det var ju en ganska tråcklig start för dem faktiskt. Det var 8 poäng på de 7 första matcherna, vilket ju är underkänt för ett lag som Modo. Men de fick ta sig igenom den fasen, liksom hitta tillbaka till rätt köl igen. Och de tog sig verkligen stärkta ur den. Alltså den starten kunde ju ha vält ganska mycket på ända egentligen, det måste man ju säga. Det var ju till och med så att jag märkte i supporterforum och liknande att Björn Hellqvist började bli lite ifrågasatt. Ni har inget försvarsspel, vad är det som händer? Det finns ingen struktur liksom. Ni är bort det här och här och här, och special teams fungerar inte alls liksom.
Och i samma veva går han ut och säger också i en intervju med oss att han är övertygad om att Modo kommer att vara ett topplag. Att han kände det inifrån ändå, när det var en, ändå en kritik utifrån som du är inne på.
Nej, det, och det sa han, det var nog ingen, alltså jag är helt säker på att det inte var någonting han bara sa heller, utan han, han trodde verkligen det. Och han har visat det i allting han har sagt och gjort, säkert mot truppen också, samtidigt som han han och resten av ledarstaben ställer höga krav på alla runt omkring, så tror de också är bra på att lyfta alla liksom, och få alla att förstå att de faktiskt är väldigt bra också. Jag tror också truppen är ju bättre i år också. Jag tror att för vissa som kanske fick dra ett väldigt stort lass tidigare, finns det liksom en trygghet i det också, att ja, men jag behöver inte vara bäst varenda kväll, utan det finns fler som kan steppa fram. Jag pratade med Patrik Karlqvist som vill ha varit en sån som han får dra ett stort lass, och när han inte har gjort det så har det kanske varit väldigt jobbigt för honom liksom mentalt, för han har förstått att han måste göra massa poäng egentligen. Pratade med honom häromdagen, han sa ju det, finns ett djup i det här laget som kan nog ingen annan, eller kanske ingen annan tror jag han sa, i Hockeyallsvenskan ha. Så att han nämnde Västervik borta, där han själv sa att han, nu citerar honom här, jag var bajs, sa han. Han var inte bra, han blev bänkad, kom in och avgjorde powerplay, och så fick han inte spela.
Minns med. Du att vår
men då gamla... klev Fredrik Olofsson och Kim Rostar fram exempelvis.
Minns du vår gamla kollega Per Börgen, att han hade ju en spalt i lokaltidning där det var bra eller bajs?
Nej, det minns jag inte.
Nej, då var det ett sidospår som inte landade särskilt väl. Nej, men så, som du är inne på, det är ju, jag tog upp det mentala perspektivet i det här och den här säsongen för Modos del, men som du säger, det är ju ett helt annat, en helt annan kvalitet i den här truppen. Jag var ju osäker på Moras frågan, men det måste man ju säga att Linus Lundin faktiskt har utkristalliserat sig som en toppmålvakt den här säsongen. Och sen har Erik Hanses nu kommit tillbaka och gjort det helt okej. Jag tycker väl ändå att han har haft en svag höst, och han har ju varit självkritisk, vilket jag tycker att han borde vara. Mm. Försvarsmässigt nämnde vi kort att det kunde vara kanske Hockeyallsvenskans bästa backsida i konkurrens med ett fåtal andra klubbar. Men där ser man ju också att, ja, men det är ett backpar som Tom Hedberg, Viktor Berglund, ynglingar, men vilket ansvar de tar i så många spelformer också. Och Ensten och Linde behöver vi inte ens gå in på, det är ju klass all over. Och även att de har den här stabiliteten med Hedman och Enström som är tredje backpar. Och Anton Öhman som man trodde skulle vara en av flipparna. Han är ju, alltså tyvärr måste man ju säga det här för Modosel, så det är ju en flopp. Det är ju kanske den enda floppen i laget också. Men det säger mycket om Modos backsida att en sån kille som gjorde jättebra i Leksand i Hockeyallsvenskan och var ju nära att ta en, han hade ju matcher med Malmö, men kanske inte tog en ordinarie tröja, men man trodde att han skulle styra powerplay, logga mycket minuter, men det har han inte gjort, och det säger mycket om backsidan tycker jag.
Mm. Och det säger väl mycket om Modo som lag att de har kunnat vara så bra utan en sån som Öhman då exempelvis, som det var uttryckligen när de värvade honom att han ska vara en offensiv toppback. Nu har han ju spelat väldigt få minuter och han har blivit bortplockad för powerplay och han har, ja, han har i stort sett varit utanför laget. Nu kommer han väl att spela, han spelar ju senast när Enström var borta, nu när Linde borta mot Björklöven här på grund av landslagsuppdrag, så då kommer han ju få sina minuter igen. Och det finns ju sparkapital där också som kan bli mycket värt i slutändan. Jag tror inte man ska ge upp Anton Öhman för att han har fått en taskig start på säsongen, utan om de får fart på honom också och kan hitta liksom en vad ska man säga, en tillvaro där alla backar liksom kan få sin istid och kan spela. Det kommer väl skador också, Norlinder kanske blir uttagen till JVM, så att det kommer vara luckor liksom. Så ja, det kan bli bra längre fram.
Ja, och sen har de faktiskt lyckats på centersidan, och där har man ju sett tidigare allsvenska upplöver mot att centerdjupet har ju varit alldeles för svagt. Nu har man Kalle Hjelvert som en tredje center, där han, jag tycker att han ska vara i ett allsvenskt topplag. Och sen har man Fredrik Olsson och Jonsson som de två toppcentrarna. Jonsson har ju haft en fantastisk utväxling och producerar ju extremt bra. Och där har jag hört att det är såklart det är SHL-klubbar som tittar på honom till nästa säsong. Jag har även hört att TPS i finska högsta ligan har varit och scoutat honom och är intresserad av hans tjänster i nästa säsong. Så att,
släppte du en nyhet här?
Ja, det kanske jag gjorde.
Ja.
Intressant för alla lyssnare. Jag tänkte inte ens på det, men det är väl kanske någon form av nyhet att TPS är intresserad. Sen är det inte säkert att han landar där. Det är ju inte något kontrakt.
Det är nog ganska många klubbar som är intresserade.
Ja, exakt.
Som det har sett ut nu i alla fall.
Precis. Nej, men också Fredrik Olofsson, en jättebra center på alla sätt och vis. Alltså jag tycker han, det är klass all over. Alltså defensivt, offensivt så producerar han också. Han kommer vara SHL eller kanske i någon annan toppliga nästa säsong om inte Modo tar sig dit. Och det är det jag tänker ta upp med dig nu, Jon. Att den här säsongen, man säger ju att det är nu eller aldrig för Modo. Men det här känns nästan som den säsongen. För att ta någon som inte upp i SHL det här året, då blir det på något sätt att börja om på ruta ett. För nu har de ju byggt någonting under 2 år. Men de här killarna som Berglund, Hedberg, Norlinder, de kommer ju försvinna. Det är jag rätt övertygad om. Samma sak med Jonsson som jag nämnde, Olofsson. Jag är inte säker på att Karlqvist är särskilt sugen på att stanna då om de drar. Så jag ser det här som Modos bästa chans att ta sig till SHL. Och jag tror att man måste lyckas för att inte hamna i ett läge där man blickar 3-5 år framåt för att ta den där SHL-biljetten. För jag tror inte man kommer kunna ladda om och slåss som SHL på samma sätt nästa säsong som man har chansen nu.
Nej, som truppen ser ut så är den ju nästan byggd för att gå upp den här säsongen. Det, nu kan jag inte alla på rak arm här, men det de har ju en handfull kontrakt nästa säsong. Och många av de här i den så kallade stommen, deras kontrakt går ut, och som du nämnde, så som Karlqvist, han har varit i Örnsköldsvik länge nu. Henrik Björklund lika så, vad är det, 4 säsonger nu. Och jag menar, de kommer väl kanske att tänka lite framåt och kanske vilja börja röra på sig om det nu liksom fallerar och om det börjar försvinna då. Som du nämner, Norlinder, Berglund, Hedberg, liksom, de borde ju inte vara kvar nästa säsong.
Jag tror inte Tobbe Ensson är de sugen på att köra 3:e allsvenskt år heller i 35.
Nej, det känns som att han antingen tar upp modet till SHL eller så gör han inte det och sen är det färdigt. Liksom.
Ja.
Den känslan är vad jag får i alla fall. Så att det är klart, det blir ju nu, om Modo nu inte går upp, och det är ju tufft att gå upp, det är ju inte bara att man gör en handvändning, även om laget är jättebra så ska de ju dels ska de ju ta en av toppplatserna, helst 1 eller 2 då, ska sluta ett lag där och sen ska de liksom sluta ytterligare ett lag från SHL också. Det är ett nålsöga man ska igenom, och det spelar ingen roll nästan hur bra Modo har varit i 52 omgångar, för det är sen i mars, april eller vad det är för datum, februari, mars som det gäller. Så att det blir ju en stor press på dem, än så länge verkar de klara den här pressen ganska bra i seriespel i alla fall. Men ja, det blir en väldigt intressant säsong att följa från sidan, eller verkligen, från nära verkligen håll som vi ju oftast är.
Mm, verkligen. Björklöven, vi har inte snämt Adam Tambellini, en nyförvärv för Modo som kommit in och gjort braksuccé, i alla fall offensivt. Han har ju ett hästskott verkligen och bidragit till powerplay och gjorde 5 poäng mot Södertälje, och Södertälje som var uruselt dock. Men Björklöven, det har spetsats lite. Framförallt Fredrik Weigel som har kommit in nu, inte alls lyckades i Finland efter att ha lämnat AIK, där han producerar i stadig takt, och han har ju en historia bakom sig i Södertälje också, där han var en av lagets toppcentrar. Och här får man in en offensiv kreatör som kan spetsa det på rätt många fronter, och det här gör att man får ett helt annat djup också i powerplay-spelet. Här kommer man kunna ställa upp 2 riktigt vassa powerplay, och där har ju Björklöven varit fantastiskt bra.
Ja, på något sätt så känns det som att Weigel, han fyller ju på en redan stark offensiv uppställning som Björklöven har. Det är ju inte så att de värvar inte honom i panik, och jag tycker sådana värvningar också är liksom, dels så kommer den tidigt, dels så kommer den i ett läge där det kanske inte, visst de ser väl en funktion han ska ha och så, men det är inte en panikvärvning att de måste ha in honom. Jämför med exempelvis Tambellini som Modo tog in också. Det rullar på rätt bra för Modo, men de plockar ändå in och förstärker ganska tidigt på säsongen. De hinner etablera sig i laget, i staden och allting liksom, istället för att bli den här kanske spetsvärvningen som vissa klubbar gör innan transferfönster stänger. Så att jag gillar de här typen av värvningar. Nu får vi se hur det gå för Weigel i Björklöven-dressen, men det är ju en erkänt duktig allsvensk spelare och en potentiell stjärna.
Absolut.
Och han har visat förut att han kan.
Ja, och sen har de ju fått in backen också. De har ju lite problem med tanke på att Andreas Hjelm lämnade för Södertälje. Han ville hem. Lite oväntat faktiskt med tanke på att det gick så pass bra i Björklöven. Han hyllades ju stort också. Många i Umeå hoppades att han skulle bli kvar där uppe efter sitt korttidskontrakt. Men han har lämnat. Alexander Deilert har ju haft en avstängningshistoria. Nu är det senaste tacklingen mot Marcus Bergman som var riktigt, riktigt ful. Och där är det också ett straff. Jag tror man ser honom som en återfallsförbrytare, och det är därför han får ett så många matcher.
Ja, det är ju andra gången på ett par månader, ja, som precis han åker dit. Så att,
klumpigt, onödigt, ja, att utsätta sig i den situationen.
Ja, han var ute och veva ganska ordentligt, såg jag nu måste jag,
VK?
VK, ja, det var Hockey Sverige som hade en intervju med honom.
Ja, någon sajt.
Ja, jag tror det var Hockey Sverige. Förlåt om det är någon annan. Nej, men han vevar ju friskt där mot disciplinen. Jag kan förstå att han är frustrerad, men han konstaterade själv också att det inte var en fin tackling. Att han skulle vara straffbar, och det, jag tyckte det är väl ingen snack om det. Och det är andra gången på kort tid som man delar ut en sån tackling, då tror jag att de markerar ganska hårt också, eller det gör de i bevisningen. Lite synd att det ska ut och vevas. Och Karlskronas klubbchef som var ute och vevade mot domarna här också tidigare när man missnöjd. Kritik ska man väl ge, men man behöver inte veva så hårt tycker jag.
Det har ju varit en back som kommit in här, Gustav Burman. Jag vet inte hur man uttalar det, ska vara ärlig, men det är ett rätt bra efternamn. Burman. Ja, skitsamma. Som adderas till den här backskaran, där jag tycker det finns bra kvalitet, men jag tycker inte vi behöver hänga kvar särskilt länge vid backarna i Björklund, för jag har faktiskt pratat om dem tidigare inför den här säsongen i Hockeypuls podcast. Det var ett specialavsnitt vi gjorde då också. Jag tycker vi ska diskutera forwardsidan, som i dagsläget tycker jag är kanske den bredaste i hela Hockeyallsvenskan, för du har redan innan Fredrik Weier kommit in två fungerande kedjor i Wiesel, den här nordamerikanska med Hutchings och Crandall, och kapten Fredrik Andersson som har centrat kedjan med Selin och Wiklund, som har ett så fruktansvärt jobb att möta. Alltså tänk dig att vara emot sådana lag och se de tre komma i en forecheck. Alltså det måste vara det måste vara hemskt med tanke på hur tunga och tuffa de är att möta. Och sen en spelare som jag tycker inte får de rubriker som han förtjänar, Pontus Andreasson. Ett utropstecken tycker jag.
Ja,
det är på något sätt den här säsongens Jakob Petersson, Axel Ottosson. Alltså förstår du, en ung center i Björklöven som har varit utlånad från, nu har ju för sig inte, nu var inte Ottosson det för två säsonger sedan, men Jakob Petersson var ju det från Frölunda. Andreasson kommer in här, ung, bra, rörlig, fin skridskoåkning, fyndig. Alltså jag tycker han har egenskaper som jag vill se i en center.
Vi spelade in en podcast innan första derbyt också. Mm. Och jag tror att vi nämnde där, honom där, att jag minns inte vad jag sa, men jag har ju ingen koll rent krasst. Jag
tror du var innan SCA-cupen förresten?
Ja, SCA-cupen, så var det precis. Men som du säger så har han ju vecklats ut till ett utropstecken på ganska kort tid egentligen. Visserligen i en jättebra omgivning är han ju, det kan vi slå fast, men det är många som chippar in i Björklöven den här säsongen också, även om visst, de har de här topparna som gör allra flest poäng i laget, men det är fler som chippar in. Jag tror också det resonemang jag hade kring Modo också med, ja, de här som tidigare har fått dra ett väldigt tungt klass. Jag tror för en sån som Fredrik Andersson så är det lite skönare den här säsongen. Nu har han leder poängligan nu också internt, men inte behöv, alltså förra säsongen känns som att inte han och hans kedjekamrat gjorde poäng, det gjorde ingen poäng i Björklöven. Men nu är det fler som chippar in hela tiden, och det är nog skönt för honom som sagt.
Men hur ska Joakim Fagervall lösa den här angenäma problematiken kring centersidan då? För nu när Tyler Wiesel kom in så flyttades ju David Lindqvist ut på en kant. Och nu med Fredrik Weigel, de center kvaliteter som finns, så har man lite svårt att se hur alla ska få den speltid de eftersöker. Sen tycker jag ju rätt av Per Kente. Alltså, man värvar ju hellre centrar som kan flyttas ut på en kant än hamna i ett läge där du måste börja sätta ut ytterfåret på centerposition. För centerposition är mer krävande. Och med tanke på hur många lag som vill spela bakifrån och bygga spel bakifrån i egen zon, så behövs det ju kloka och spelskickliga centrar. Så att jag tycker han resonerar rätt, men det blir ju också svårt att se hur Fredrik Andersson, Tyler Wiesel, Pontus Andreasson, Kristoffer Söder, eventuellt David Lindqvist och nyförvärv Fredrik Weigel, hur ska de dela på centeristiden? Hur ska man lösa det?
Ja, alla kan ju inte spela center. Jag tänker att nu har jag inte järnkoll på hur mycket de har spelat på kanter de här tiden, men flera av dem har ju varit på ytter, våra positioner, och jag är säker på att de har med beräkningar och till och med pratat med de här spelarna om det innan de nu plockar in Weigel. De har ju naturligtvis plocka in honom av en anledning, och det är att han ska vara en ledande center. Så att vem som nu hamnar på kanten eller så, det vet jag inte, men jag tror inte det, alltså som du säger, ett angenämt problem. Jag tror inte det blir någon negativ effekt på det, så det är svårt att se. Modo tog in Tambellini, han skulle ju vara center var det sagt. Nu spelar han ytterforward, det funkar ju än så länge jättebra i alla fall, så att det En duktig forward.
Det kanske blir så att Weigel börjar på en ytterposition, eventuellt.
Kan vara så. Vi får säga, jag vet faktiskt inte om han spelar derbyt, men det har inte noterats att han inte ska spela. Så att, Jag hoppas det.
Ja, och det säger lite om att Per Kente bytt värvningsstrategi när man tar in Weigl. Alltså, du sa att det var en erkänt duktig allsvensk spelare. Det vet vi ju efter alla år i Södertälje och AIK. Och att man landar honom. För jag hörde att det fanns SHL intresse från Oskarshamn. Och att han valde mellan de två klubbarna. Och då vill han väl gå till topplag i Hockeyallsvenskan, liga han känner, än att harva i botten av SHL med Oskarshamn, som han som någon säkert kommer göra. Nu har de ju börjat bra den här hösten. Men... Och där tycker jag att Kente, vi har ju kräddat honom tidigare för att han har sett luckorna i Björklöven, vad som har behövt förbättras. Powerplay var horribelt förra året och så vidare och så vidare. Och så har han värvat in de här killarna som man vet är bra i Hockeyallsvenska. Dale Cooper, Hutchings, Crandall och allt vad de heter. Och då hittar Weigl, hör att han är missnöjd i Finland, att han inte får någon speltid han vill ha och att de kanske inte spelar ett spel som passar honom. Alltså, Per Kente, han bara fortsätter leverera.
Ja, det gör han. Onekligen. Jag tror att det, jag har tänkt lite på det väldigt kort och kanske inte så djupt, men det har ju varit väldigt mycket snack om Per Kente sen första gången egentligen ryktas eller sades att han skulle till Björklöven. Och det fortsätter ju att prata om Per Kente, och ofta det känns som att han är alltså person nummer 1, 2, 3 just nu, som man liksom, när man tänker Björklöven tänker man Per Kente. Och jag tror att det där kan vara alltså har det varit jättebra dels för laget, men kanske framförallt för Joakim Fagervall, som har fått agera lite mer liksom i det tysta. Förut fick han klä skott, han får stå längst fram hela tiden och snacka. Nu får han liksom fokusera på sin uppgift och Kente löser allt annat, känns det som. Sen Fagervall drar ju säkert ett last liksom kring värvningar och allt sånt också, men det är Per Kente som är den som nu har det ju bara gått bra hittills också, så att han får ta allt positivt nu. Men jag tror att det kan ha varit bra för Björklöven som helhet och kanske framförallt Joakim Fagervall att få lite mer lugn och ro den här säsongen.
Den här diskussionen hade vi faktiskt i senaste analyspodden med Marcus Bäckström och Per Hägglund.
Jaha, den har jag inte lyssnat på.
Nej, det avslöjar det. Nej, men där pratar vi om att det är nog värdefullt för Fagervall att inte börja sitta på dubbla stolar. Att han har tagit så stort ansvar som han kom till Björklöven. Han var ju först sportchef, sen gick han ner som tränare när det inte funkar med Tommy Jonsson och Marcus Åkerblom. Och att han senaste 2 åren kanske har varit lite tudelad i sina arbetsuppgifter. Så det är nog värdefullt för honom. Ska vi kanske komma med någon form av tanke kring hur det här slutar då?
Ska jag tippa nu? Är det det som är tanken?
Ja.
Ska jag köra den absolut tråkigaste gissningen som finns och säga att det blir 3-3? Och så någon... Det är så många matcher med de här lagen som har slutat det också.
Vem avgör då?
Historiskt. Men det är väl Modos tur, tror jag, att avgöra den här gången. Och... jag säger att det är, nej men det är, han har sett jättepigg ut på slutet, lite på nytt född Patrik Karlqvist. Det vi ska ju komma ihåg att det var ju lite rabalder kring Björklövens avgörande uppe i Umeå i första mötet den här säsongen, när Henrik Björklund tyckte att han blev fälld, eller Modo tyckte att han blev fälld. Deilert, som nu inte spelar, och tyckte väl att han föll alldeles för lätt.
Alltså jag tittar på den situationen flera gånger. Jag tycker i det läget, i förlängningsspel, så gör domarna helt rätt faktiskt.
Spännande.
Ja, det tycker jag. Jag tycker inte den slasher är tillräckligt hård för att falla på det sättet han gör. Sen säger jag inte att han filmar, men han reagerar ju på ett sätt som jag inte tycker att Björklund brukar reagera på.
Mm.
Mer behöver jag inte säga.
Ja. Jag skulle vilja ha några fler prisbilder.
Ja, skitsamma, vi ska inte hänga kvar
nej, men,
för länge.
Precis, men det är kvar som en liten...
Karlqvist säger du, och 4-3 efter förlängningsspel. Avslutningsvis, om jag säger så här, Modo, Björklund, Bicka Skoga, där har vi 3 lag som kommer kanske springa ifrån lite i den här spelen. Vi såg Oskarshamn och AIK göra förra säsongen. Timrå,
ser
inte bra ut. 5-mot-5-spelet är bland de sämsta i hela ligan. Tror att de är 3 från botten. Och när inte powerplay eller första kedjan levererar på samma sätt som de gjorde i inledningen, vilket var helt ohållbart för de snittar ju 2 poäng per match individuellt sett, så har det inte sett särskilt bra ut. Och Västerås, nu får man hem Lukas Zetterberg, en skarp.
Tänkte
ut.
Precis nämna, undrar om inte de smyger med lite.
Ja, helt tror nästan. Nu kommer vår kompis Lönta in här också.
är det bra content
nej,
vi, i podden?
Ja, det här är riktigt bra content. Emily.
Men vi ska Jonathan Kramer Lindqvist stövrar in.
Vad slutar Modo Björklöven? Säg kort, vi ska avsluta det här.
Modoröv.
Det räcker så.
Ja, det är en klassiker.
Jo, men det är det. Men vad tycker du att den... skitsamma, ge mig en tippning.
Jag tror att Modo vinner med 8-0.
Nej, men så här, Västerås nämnde vi kort. Lukas Zetterberg har kommit hem och han har ju behövt sig powerplay med sitt skarpskytte från vänstersidan. De ser jag faktiskt kunna slås in i den här trio med Bickas
Gård, Timrå och Modo. Det känns som en liten outsider. Särskilt när de fick hem honom. Väldigt tydlig offensiv spets.
Kanske att de behöver en center till för att det ska bli riktigt, riktigt bra.
De kanske skulle vara på Weigel då.
Ja, faktiskt. Eller vad är det med Kalle Östman från Djurgården?
Kan inte Pelle skriva en krönika om att du behöver en center av Susse-typ?
Ja, hur många versioner av den har vi sett från Pelle?
Ganska många, men nu har jag en i Fredrik Olofsson, så jag tror han är ganska nöjd nu.
Mm. Ja, men Jon, vi avrundar här nu. Det har varit NHL-delen i inledningen där Jonta som nu kom in och störde avslutet av podden. Och sen har vi pratat med Modo Björklöven som spelas lördag kväll. Kanske Hockeysveriges hetaste möte den här säsongen. I alla fall så här långt.
Jag ber om ursäkt för att jag störde här i mitt hotellrum som ni får använda för att spela in.
Har du något avslutningsord, Jon?
Nej, må bra alla där ute.
Ja.
Ha det gott.
Puss och kram. Vilken låt avslutar vi det här med?
Äntligen får jag önska en låt.
Ja.
Nu borde jag ha tänkt på det här.
Alltså vilken fotsvett du har, Jonta.
Hörru du, jag var ju på konsert igår. En anledning till att jag blev lite trött i morse. Seal and Ardor ska vi lyssna på. Och låten Row Row.
Row Row. Vilket stön.
Det var våldsam fotjus alltså. Row, row, you never can go. Shipless farms you didn't even know. Now low, row, they're taking me below. Kiss my name in salt and stone. Now row, row, you never can go. Shipless farms you didn't even know. Low, row, they're taking me below. Kiss my name in salt and stone.
Ser ni bebisens lilla huvud?
Åh, vad
Men vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.